Det är så här det känns när det är på riktigt. Ja, det är titeln på Ann-Sofie Karlssons nya novellsamling. Och jag sitter här i Ann-Sofies kök i Vasa. God förmiddag.
God dag.
Hur är det med dig idag?
Helt okej. Okay.
Mm. Har du en helt vanlig fredag egentligen för väldigt många och du gör dig redo att åka till ditt, ska vi säga, vanliga jobb som matematiklärare i Vörå?
Ja, de senare åren har jag också haft fysik så jag jobbar där som lärare.
Mm. Men på sidan om och kanske under lov och sådär, då skriver du och det här har du gjort länge. Vi funderar just på det här, du säger Ann-Sofie, nu är det 10-årsjubileum för dig som författare, men det där är ju lite knepigt alltid att veta, när blir man en författare?
Ja, jag började räkna på det där och det är faktiskt 10 år sedan jag vann Solveig von Schultz-tävlingen. Och då var det också en novell som jag skickade in. Och då tänker jag att då kan jag fira 10-årsjubileum i år.
Och det här är din 5:e bok som utkommer nu?
Ja, den utkommer på Skriptum. Och jag har tidigare skrivit också 2 romaner, men det här är då 3:e novellsamlingen. Och det är någonting med de här novellerna som tilltalar mig. Och det är någonting som jag trivs med att skriva.
Ja, vad är det liksom? Noveller, det vet vi, det är ju liksom kortare berättelser. Och i en bok, då kan man få med flera. Det är 10 stycken som ryms med här.
Jag tror det är 9 stycken.
9? Jag såg fel. 9. Mm. Men vad är det som är charmen med det där lite kortare formatet, tycker du?
Jag är ju matematiker i grunden. Och det är kanske någonting matematiskt också med det här novellformatet. Man ska då skapa en trevlig helhet och det är både den här berättelsen som står i fokus men också mycket undertext och förstås rytmen i hur man använder språket och jag ska också kunna likna det lite vid ett musikstycke där man då har någon inledning och så bygger det upp någonting och det är olika dynamik och nyanser. Tempo kanske varierar och så blir det som en avslutning och då ska det inte sluta så här. Det ska vara genomtänkt kanske så att det blir ett trevligt slut så att det blir en trevlig helhet. Och så säger jag lite på en novell att man kan väva in olika teman och man kan jobba ganska fritt inom det här formatet.
Mm. Men många tycker ju om att grotta ner sig i långa personbeskrivningar och det är liksom det som ofta är kanske mer centralt än själva handlingen, men det har man kanske inte utrymme med i en novell.
Ja, i en novell ryms det ju inte heller så långa handlingar och kanske man i det korta formatet nog kan beskriva en person, men det blir kanske lite mer indirekt genom detaljer som man lyfter fram och något skeende och det kan vara under en kort period eller under en lite, ofta det är en lite kortare period förstås än en sån här historisk roman då som spänner över 30 år. Men man kan också, jag har med en novell här då jag skriver ur flera personers perspektiv, små korta delkapitel, så det är också ett format jag inte har prövat på tidigare. Och det intresserar mig kanske det här just att skriva strukturellt lite olika noveller och förstås behandla teman som jag tycker är viktiga.
Och just det där med dina teman, du är ju så otroligt duktig på att samtidigt lyfta fram det där vardagliga. Jag menar, det handlar om personer, vem som helst där kan känna igen sig i. Och samtidigt så blir det liksom så väldigt dramatiskt kan det bli. Det blir väldigt djupt och det blir, ja, det blir liksom så mycket. Jag tänkte jag skulle läsa lite baksidstexten. Vad heter det där baksidstexten?
Heter det kanske baksidstext?
En ensam kvinna isolerar sig på en holme. En man försvinner spårlöst. Ett litet barn dör. Och i den soliga sommarstaden ökar motsättningarna mellan de som hör till den egna kretsen och de som står utanför. I 9 noveller behandlar Ann-Sofie Karlsson frågor om människans livsvillkor och utforskar gränsen mellan det onda och det goda, mellan friskt och sjukt, mellan fantasi och verklighet. Som sagt, väldigt, väldigt igenkännbart men ändå för många lite farligt.
Ja, jag har egentligen 2 huvudteman tänker jag, i den här novellsamlingen. Och det ena är människor som tror på någonting. Och den här tron kan ju vara någonting som ger styrka och trygghet och en stark identitet. Och jag talar inte bara om en tro på Gud eller en religiös tro. Man kan också tro på någon politisk ideologi eller några andra såna grundvärden som är väldigt viktiga för en. Och det finns många positiva saker med det här, men det kan också bli en väldigt sån här svartvit indelning i vi och det, vi som tror rätt och andra som inte har blivit upplysta. Och det är ett tema som jag behandlar. Också att tron förstås kan vara någon slags verklighetsflykt, men det kan också vara någonting som gör att man kan kämpa för någonting som man verkligen tror på. Ett annat tema är psykisk ohälsa. Och det är någonting som är väldigt aktuellt idag att talas om. Att många mår psykiskt dåligt och att det har blivit mer allmänt att man kan tala om det också. Och då tänker jag också att det finns en skala, för man kan ju ha ångest och oro så här mer vardagligt, men att man då bemästrar det, att det kanske hör till livet ett visst mått av oro och någon form av ångest. Men att om den här ångesten blir så stark att den påverkar ens vardag och ens liv, så kan det vara skäl att söka professionell hjälp. Och då kan det vara svårt kanske att se var den här gränsen går, att när mår jag tillräckligt dåligt för att jag behöver få mer hjälp, och när är det så att det finns hjälp att få, eller kan jag ha en episod där en kvinna kommer till en läkare och han säger att du är inte tillräckligt sjuk. Det finns andra som är mycket sjukare. Där kan också anhöriga ha en viktig roll att just kunna, och också vänner har en viktig roll att kunna se det. Om man själv mår dåligt kan det vara att man inte själv kan se det här. Och det intresserar mig väldigt mycket, den här gränsen mellan det friska och sjuka på många olika sätt, att den är inte så tydlig.
Mm. Ja, det där är ju en otroligt intressant fråga. Jag tror, eller vi är många, jag minst har funderat länge på det där. Hur vet man liksom när man går över gränsen? För att, som du sa, alla känner ju sig deppiga och så där ibland, men var går gränsen när det blir liksom ett sjukdomstillstånd? Mycket intressant. Hur har du liksom, har du forskat, tagit reda på, eller hur har du liksom, vad har du som grund för just den novellen till exempel, när det handlar om det?
Den novellen handlar ju om mycket. Det är den här som handlar om många olika teman, jag skulle nog säga att det är nog min vardagserfarenhet och mina tankar, och alla på det sättet har vi olika upplevelser genom livet. Om man har hängt med ett tag så har man ju upplevt det ena och det andra och varit mått bättre och mått sämre, och det är någonting som man på det sättet. För mig har ju skrivande nog varit ett sätt också att bearbeta tankar och upplevelser och skriva i fiktiv form om olika personer. Ibland skriver jag i tredje person, ibland skriver jag om jag eller du. Men det handlar ju inte alltid om mig själv, fast jag skriver i jag-form. Det är ju någonting som de som skriver känner till, men läsare får ju tolka det förstås som de vill.
Mm. Mycket intressant. Vad brukar du få respons på dina böcker?
Ja, det är nog varierande.
För jag känner liksom att den där igenkänningsfaktorn är väldigt hög här. Att du skriver om sådana saker som berör så väldigt många, och att man, saker som man kanske inte riktigt vågar tänka tanken till slut själv, men du tar det där språnget.
Mm. Ja, det är ju ganska tråkigt att skriva en novell om någonting som inte väcker tankar, om någonting som är helt för slätstruket, det tänker jag, utan ofta vill man ju väcka någon slags tanke hos läsaren eller någon slags känsla eller utmana någon sån här föreställning som läsaren har eller som man själv som skribent har också, gå in och utforska något tema. Ibland har jag hört att någon ska vilja veta lite mer när de läste en novell. De ska vilja veta lite mer hur det gick och få förklaringar. Men jag tänker att litteraturens roll är kanske snarare att ställa frågor när det handlar om en sån här genre som noveller. Att man behöver inte knyta ihop alla trådar och ge svar, utan det är också upp till läsaren att, att tolka det man läser, och då blir det här, man är en medskapare som läsare av den här berättelsen. För olika läsare kan uppfatta en berättelse på lite olika sätt beroende på vad man tar fasta på och vad man själv har för upplevelser i bakgrunden, så kan man relatera till berättelsen och på det sättet vara, skapa egna bilder och kanske få helt olika bilder av vad en berättelse handlar om.
Mm. Lite pedagogen i dig där också. Jag menar, du är den som ger verktygen, redskapen och sätter, liksom, sätter igång arbete, men sen får läsaren, eleven, slutföra det själv.
Mm. Och det talas ju mycket om att både vuxna och barn och unga läser mycket mindre numera än tidigare. Och då tänker jag också att det här novellformatet är något som passar för alla läsare också, fast man inte har det här tålamodet, om man inte har tålamodet att komma igenom en lång bok. Det är ju också, finns ju också framme i gymnasiets läroplan och undervisningen också, att man ska analysera noveller. Så det kan vara en lite så här bortglömd genre, eller en genre som alla inte är så bekanta med, men det är ganska lätt att ta sig an en novellsamling och läsa det. Det kan vara till och med lättare än att börja på med den här romanen.
Mm, ja, jag tänker också i dagens värld, alla har så bråttom och jag i alla fall blir väldigt trött när jag börjar läsa. Man liksom somnar gärna efter några sidor. Så då är det ju, novellen är ju utmärkt, då man vill ju liksom få reda på hur det går, eller i alla fall komma till slut och få fundera vidare själv. Så jag tycker novellen är utmärkt.
Ja, och det är ju en utmaning då man ska skriva en hel novellsamling, att man ska försöka hitta noveller som passar ihop eller som har något tema. Men det tycker jag har lyckats med bra i den här boken. Och ibland är det först efteråt som man riktigt ser vad den här tematiken har varit, att man kan hitta nya teman och anknytningspunkter. Så jag är ju väldigt nöjd också med den här layouten och omslaget som Studio Andra i Vasa har gjort. Att på det här omslaget finns det 9 bilder och varje bild hör ihop med en novell. Så när man kommer till en ny novell så finns den här bilden där i samband med rubriken.
Ja, det väcker ju nyfikenhet här. Det här är en vante och Eiffeltornet och plåster. Och, ja, ni får läsa själva, ni som får tag i boken. För Ann-Sofie Karlsson, du kommer naturligtvis att röra dig ute bland läsarna.
Ja, att nu på söndag har jag faktiskt en bokutgivningsfest som är öppen för allmänheten. Den hålls i samlingssalen i Dragnäsbäcks kyrka. Jag bor själv i Dragnäsbäck och det har varit, den här små kyrkan har jag ju hängt med sen jag var där från skolan och jag har gift mig där och det är liksom vår kyrka. Och där kommer det då på söndag klockan 2-4 kommer det att vara kaffeservering och det bjuds på lite högläsning och man kan också köpa en signerad bok. Det är inte så att man måste komma och sitta där 2 timmar utan man kan komma och titta in och säga hej och ta en kaffekopp. Så det blir trevligt.
Tusen tack för pratstunden, Ann-Sofie Karlsson, och grattis till nya boken.
Tack ska du ha.